I just be American without getting political. The system gon' suppress us all, they don't care about the cost. How's this a democracy when we got communists in charge? Cancel culture, Nazis, all they're missing is the swastikas. Honestly, this is a psychological holocaust. Pumping propaganda through the screen and straight into your brain. You ain't on the plantation, but you definitely still a slave. Race theory is indoctrinating children. Tell blacks they're disadvantaged, tell whites they got white privilege. What a brilliant way to reinforce division. If whites believe they have it easy, they will never help you fight the system. And now they burning books in untraditional ways. They just traded newspapers for the digital age. Now the facts can be deleted with no physical flames. They just change the information and the truth gets erased.
They keep screaming to wake up, but they're all woke, not awake. We know the system has failed us and all the media's fake. I swear the government hates us, having opinions is dangerous. The system built to enslave us only works if we're afraid.
Republican, I am not a liberal. Progressive and traditional are hitmen hired to kill the individual. They label people red or blue, divide us, they don't ever help. They want you thinking left or right, so you ain't thinking for yourself. Go ahead and vote, cause both the parties are the same side. Two teams, one coach, controlled by the same guys. Left wing, right wing, both help the same bird fly. Brainwashing everybody at the same time. The internet was once a place that we could get our facts from. Now it's been monopolized, it's Google or it's Amazon. Who fact checking the fact checkers? I can answer that one. The people who control the narratives through the platforms. Let me break this down for you, simple as I can, Kate. They use social conditioning to put you in the rat race. It doesn't matter if you're first or third or if you're last place. You're still a rat and they're the cats who kill you so you can't escape.
They keep screaming to wake up, but they're all woke, not awake. We know the system has failed us and all the media's fake. I swear the government hates us, having opinions is dangerous. The system built to enslave us only works if
I am not Republican, I am not a liberal. I am just a man who knows they're scared of a nation that's thinking critical. They kill us or they lock us up for nothing like we're criminals. Divide us cause they know that unified we are invincible. Questioning the government's agenda is controversial, but promoting guns and liquor in our music is commercial. They're confusing us with pronouns they made up to make us triggered. You can call me what you want, but just don't call me late for dinner. School teaches you to learn and never teaches you to think. So you absorb misinformation, then you practice what they preach. You ain't free, can't you see that's how they want you to act? That's called conforming to the norm, you don't need freedom for that. I'm not Republican or liberal or left-wing or right-leaning. I took the red pills because that's who's fighting for my freedoms. And you don't need to choose to be accepted. They both fake teams. Evil runs the world now like hell ain't got no vacancy.
They keep screaming to wake up, but they're all woke, not awake. We know the system has failed us and all the media's fake. I swear the government hates us, having opinions is dangerous. The system built to enslave us only works if we're afraid.
Så alla fina människor, vilken morgon, vilka fynd jag har gjort alltså. Vi har så mycket att gå igenom idag, jag känner inte att jag har hunnit, och då har jag ändå hållit på sedan 6:30 och bara förbereda den här liven. Tidigt, eller tidigt, men för vissa är det tidigt, för vissa är det inte tidigt. Idag är det i alla fall den 28 februari 2024. Och man kan nästan säga att cirkeln är sluten nu. Och jag ska visa det idag. Det är helt fantastiskt. Tänk att vi får vara med om det, allt det vi går igenom just nu. Det är helt otroligt alltså. Hur mår ni? Är det bra? Jag vet inte riktigt var jag ska börja idag. Men jag kan väl säga så här att jag hittade lite dokument på Riksbanken. Och det här var en rapport som kom ut 2022. Det vill säga, den informationen har inte funnits så där jättelänge ute. Och det handlar om Riksbankens roll i BIS. Och det visar sig att man, ja, vi kan läsa lite här. Så får vi se vad ni tycker, men aha. Okej, vänta. Här har vi det. Oj. Nu ska ni få se. Det här är alltså Sveriges roll i det internationella samarbetet. Alltså i det ekonomiska internationella samarbetet. Det här är... Och så bara scrollar jag igenom det här och tänkte, vad är det här för rapport? Sen blev det lite intressant. Och det var när det började stå om BIS här. Och då står det så här att vår tidiga plats i BIS styrelse har varit viktig för vårt inflytande. Sveriges multilaterala engagemang började sålunda tidigt, och det är en bidragande orsak till att det har blivit så framgångsrikt, inte minst för Riksbanken. Genom internationell lobbying och en hel del tur lyckades till exempel Riksbanken bli delägare i världens första multilaterala finansiella institution, Bank for International Settlements, redan vid starten 1930. Jaha. Så att man var alltså med redan från start där alltså. Wow. Och sedan 1931 har Riksbanken varit representerad i styrelsen och Sveriges Riksbank. Som vi kommer att se går det knappast att överskatta värdet av detta, vare sig för Riksbanken eller för Sverige. Det där går att diskutera, det kan jag tala om för dig. Och sen står det så här, BIS brukar kallas för centralbankernas centralbank. Och erbjuder möjligen i konkurrens med IMF, Internationella valutafonden, det viktigaste forat för internationellt centralbankssamarbete. Här finns det att gräva i, hörni. Och ja, det är väldigt intressant det här. Och man kan säga, ja, vi lyssnade ju på Tom McDonald innan. Och vaken hiphoppare. Och han menar ju på det att jag är inte politisk, jag är inte något parti. Jag är människa, jag är medborgare. Och det är väl det som fler och fler börjar komma fram till. Men det här med BIS är intressant. För att det är ju så här, va, att nu börjar NATO ställa krav på svensk infrastruktur. Och såklart 2% av BNP. Annars åker man ut, det säger Trump. Mm. Och då är frågan, hur finansieras det offentliga då? Jo, det finansieras ju genom att Riksgälden ger ut statsobligationer. Och sen så trycks de pengarna ut tomma luften. Utav de som köper, alltså när det är banker och centralbanker som köper. Så trycker de pengarna. Så Riksbanken trycker pengar som de köper upp statspapper. Från Riksgälden. Nu pratar vi nya statspapper som man ger ut. Okej. Okay. Så att man ger ut nya pengar. Och då hade jag en fråga när jag ringde till de som sätter budget. Det finns ett sånt finansiellt stabilitetsråd. Och hör ni mig? Ja. Det finns ett finansiellt råd. Och jag ska prata med honom nästa vecka. Jag fick tag på honom och då så befann han sig i skidbacken. Niklas Alsén. Så att... Jag ska prata med honom. Och då, jag pratade med en annan som satt i det rådet. Han var... Någon säger att jag är snygg idag. Tack. Jag har ingen hair day. Det kan jag tala om för er. Men... Jag pratade med han som var assistent i det här finansiella rådet på Finansdepartementet då. Jag kommer nog lägga ut det samtalet. Han höll inte alls med mig om hur pengar skapas. Och så pratade jag med honom om medborgarlön. Och då sa han så här, men var ska de pengarna komma ifrån? Jag sa, men idag är det ju Riksgälden som ger ut statspapper för att finansiera det offentliga. Så vad är problemet? Det är väl bara ge ut mer statspapper då. Det är bara att trycka mer pengar. Vad är problemet? Om medborgarna ska ha medborgarlön. Klart att medborgarna ska ha medborgarlön. Tryck mer pengar bara. Men vad är det som händer nu? I resten av världen. Eller på två ställen i världen. Tre. Det är jättespännande det här. Då är det så här att. På CPAC så hade vi. El Salvadors president. Som jag spelade upp igår. Så att det här kan man säga är en fortsättning på gårdagen. Så att jag skulle föreslå att man. Titta på gårdagen också om man har missat det. För det hänger liksom ihop med det här. Så jag kommer nog göra det här som del två från den igår. För att de kommer hänga ihop, de här två. Okej. Och då är det så att då säger han att amen, er regering i USA, alltså han kommer från El Salvador, presidenten, till USA, CPAC. Den här, eller republikanernas konferens. Och så säger han så här, men alltså, ni tror att skatter är era problem. Nej, det är inte ert problem. Vet ni hur det här finansieras? Hela er regering. Det finansieras inte av skatter. Glöm det. Det finansieras av att er treasury trycker eller ger ut statsobligationer som sedan köps av Fed, bland annat. Och som trycker de pengarna. Jaha, men hur kan det då vara brist då? Det är bara att trycka pengar. Vad är problemet? Så att det börjar med det. Och sen har vi då Liz Truss. Hon var väl premiärminister ett kort tag. Rätta mig, jag skulle ha kollat upp henne såklart. Men det här var Dr. John Holper Hayes som la ut. Vad ska vi se... Så den har kommit över här. Jag ska bara titta. Okej. Så hon säger här. Att hennes erfarenhet. Det är att de som. Jag kommer komma tillbaka till de här artiklarna. Men hon säger här att. Nej. Alltså centralbanken har mycket mer makt i England. Än vad. En premiärminister har. Vi kan lyssna på det.
Campuses is what I found out when I got into number 10 is I thought that if I got to the top of the tree I would be able to implement those conservative policies.
So you think once you're prime minister, a little girl thinking, if I get prime minister, I'll be like Churchill, I'll change the country.
Exactly.
That's not how it works.
Exactly. And what I discovered was that I was not holding the levers. The levers were held by the Bank of England, by the Office of Budget Responsibility. They weren't held by the prime minister or the chancellor. And I think that's a massive,
hold on, that's a massive problem. Hang on. You're saying the central bank, the Bank of England, is one of the things that controls. Are you a conspiracy theory person? You almost sound like Worm, you're MAGA.
What I'm saying, Steve, is that if the Bank of England governor can't be sacked, and the Prime Minister can be sacked, then the Bank of England governor is going to have more power than the Prime Minister. And that is a problem in a democracy. Because the fact is, the left have succeeded in infiltrating our campuses. Is what I found.
Exakt. Anna Iversen säger här att Liz Truss, det var ju hon som var PM i UK i 40 dagar. Nu ser vi vad hon spelar för roll. Ja, precis. Och sen så frågar Marianne Andersson mig så här att vad svarar han då? Och jag tror att du menar på vad svarar han när jag sa att det är bara att trycka mer pengar. Han svarade att han inte håller med mig om att pengar skapas så. Han tror inte att pengar bara trycks varken i Riksbanken eller i de privata bankerna. Men jag ska spela upp det en dag efter jag får tag på den andra, för det är han som är lite mer intressant. Okej. Okay. Mm. Så Liz Truss, hon berättar här då att vadå? Vi kan ju bytas ut och så här, men de här bankerna, de har ju mycket mer makt. Det är de som sitter på makten. Och vad har vi sagt hela tiden? Vi har sagt att ekonomi styr politiken. Mm. Och de är inte folkvalda. Nej, jag hade någon diskussion med någon på, om fascism. Alltså fascism är, kan man säga, public-private partnership. Och ja, det är det enda vi har, så att säga. Och vi får tänka på då att när vi hade BIS här då. Nu ska jag visa några saker. När vi hade BIS här då. Så samtidigt, det här visade jag i ett annat avsnitt. Så var det så att vid den här tiden. Vi kan gå in där i och för sig. Vid den här tiden då, va. Så BIS. Så, och så kan man söka här efter Wallenberg. Då ser man att han var då ordförande. Nu är jag på BIS hemsida här. Mm. Ja, sök då. Och så kan vi gå till de här rapporterna från. Ja, man kan ta 1932 här. Och så kan man ta Kringla F då. Och så söker vi bara på Wallenberg. Precis, då kan vi se här att han var alltså president i Comité de Arbitrage. Alltså den här han var ordförande då, president i den här skiljedomstolen inom BIS. Och den startade 1917 i Sverige, så att där har vi 1917 igen. Och som sagt, och nu när man går in på Riksbankens hemsida så står det svart på vitt att man var med sedan start, redan med starten 1930. Och sen, vilka var det som skötte utrikespolitiken, finanspolitiken under den här tiden, under andra världskriget och så? Det var ju Wallenberg. Så vilka är det då som har ett betydande inflytande i centralbankernas centralbank? Mm. Och sen är det så här att hela det här systemet då, det måste ju också gå på telekom. Annars får vi ha små brevduvor, så att säga. Och vilka är det som har telekominfrastrukturen i 184 länder? Och vilka är det som har kraftförsörjningen till det? Ja, om Wallenberg då sitter i BIS här och är president på 1931. Ja, han var ju med från början, för det var han som frågade, vad hette han nu? Ja, om han ville. Det som jag tog upp i andra avsnittet. Han hette Per. Han var ju en väldigt nyckelspelare i det här. Och han fick ju frågan av Wallenberg. Om han ville vara med i då det som blev FN. Och sen så vips så fick han positioner lite överallt. Han var ju både här och sen var han i BIS. Och de har ju fortfarande en sån minnesceremoni till hans fördel. Vad heter han nu? Erik Heise kanske kan skriva det eller någon annan. Och sen... Och sen satt ju han också i Tensix-kompaniet. Ja, han satt. Nu är jag helt förvirrad. Ja, ni får kika på den. Nej, jag lämnar ingenting åt slumpen. Vi går in här. Vi går in på Cornelia Unfiltered. Det är ganska bra, för hittar ni inte någonting så finns det en sökruta här. Och så skriver, söker vi BIS. Per Jakobsson hette han ju. Och Per Jakobsson, han var ju väldigt intressant. För han satt ju sen i Krygers... så han satt först i FN, det som blev FN. Och sen, alltså League of Nations, det var det som blev FN. Sen satt han år efter år efter år i BIS. Och sen så fick han också sitta då inom Krygerkoncernen till att det föll. Så att han var med liksom på den kraschen också. Och han fick då frågan av Marcus Wallenberg om han ville sitta med. Och det ville han ju jättegärna, så det tackade han och tog emot. Så han satt alltså på bank, alltså på BIS från 1931 till 1956. Det är nästan som vår shaman då, Ingves. Så att han har en gedigen historia, den här Per Jakobsson. Minst sagt. Det är faktiskt... så att det känns som att cirkeln sluts. Jag menar, när det kommer ut en rapport på Riksbanken 2022... Och där det står att man var med från början. Man var med och startade BIS. Man hade en plats. Man var alltså delägare och hade en plats i styrelsen. Mm. Okej, okay. Så vad har då hänt? Varför är det här så intressant? Jo, det som är intressant nu är det som händer i USA och Argentina. Och det här är alltså en bill. Och det är topics här är oath. Alltså ed och krig, war. Och här står det då att, nu har inte jag översatt hela den här, men ser ni? Varför gör jag så? Så, då står det, no state shall enter into any 3D alliance or confederation. Så ingen utav delstaterna får gå in i en överenskommelse, allians eller konfederation. Man får inte godkänna letters of marque eller repressalier. Man får inte coin money, alltså man får inte trycka pengar. Man får inte utge sedlar eller krediter. Men va? Om vi säger, man har ju hela tiden finansierat det offentliga med att man trycker pengar. Och det här som Trump delade igår, det menar att du får inte trycka mer pengar. Du får inte trycka mynt, sedlar eller krediter. Nej. Du får inte göra någonting annat än guld och silvermynt. A tender of payments of debt, alltså en tender, ett avtal om att betala skuld. Pass any bill of a tender or exempelvis post facto law of law impairing an obligation of contract or grant any title of nobility. Så man får alltså inte ha, jag försökte översätta, jag tror Anna Iversen får hjälpa mig med det här, men Typ så här. Ingen stat får ingå fördrag, allianser eller konfederationer, bevilja märkesbrev och repressalier, mynt eller pengar, sända ut växlar, alltså såna här statsskuldväxlar eller sedlar, göra något annat än guld och silvermynt till ett anbud vid betalning av skulder. Så att man får alltså, det som man får betala skulder, det är alltså det som finns i guld och silvermynt. Man får inte godkänna någon räkning, efterhandslag eller lag som försämrar förpliktelsen för kontrakt eller bevilja någon adelstitel. Alltså jag tror vi får verkligen göra en översättning av den här, Anna, och så att vi verkligen förstår. Men det vi kan förstå i alla fall, som är helt, helt säkert, det är att det här med att trycka pengar ur tomma luften, det är slut. Det är helt slut. Och om det är helt slut, om det blir olagligt att trycka pengar, det blir olagligt att ingå allianser, det blir olagligt att få massa fina adelstitlar, om det är olagligt, då blir det ganska problematiskt med allt det som vi har haft, minst sagt. Och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på, det här är alltså, ni minns ju igår, va, hur fantastiskt glad Trump och Argentinas president var. Alltså han är ju jätteglad, va. Och det var ju inte så länge sedan han blev president, eller hur? Men nu har han kommit på helt plötsligt här att nu ska han är typ färdig med att ett, dumpa dollarn, två, skapa ett nytt finansiellt system, tre, förbjuda, göra det olagligt för centralbanker att trycka pengar. Och då åker de i fängelse, enligt honom. Det här sker alltså simultant med att Trump lägger ut länken till en precis likadan lag i USA. Har de kokat ihop något eller har de kokat ihop något? Jag tror att de har kokat ihop något. Vad tror ni? Och jag tror att det har att göra med BRICS. QFS. För att vi vet att BRICS går på QFS. Vi vet att QFS har löpt parallellt. Va? Jag tror vi får ta bort den där Citizen Journalist. Jag vet inte vad han håller på att dela massa skit.
Does something shockingly positive and logical, and actually with a genuine attempt to fix things. While I would not say that I am a fan of Javier Milei's, the new president of Argentina, his so-called shock therapy approach has actually produced noticeable results already. As you may recall, back in December, Argentina devalued the local peso currency by more than 50% against the United States dollar. And believe it or not, Milei managed to balance a massive, truly massive 12-plus year budget deficit in just 9 weeks. That hardly seems possible, but he accomplished it. Maybe our government in DC can learn a thing or two from him. It took truly massive spending cuts, of course, something that not many on the Capitol Hill would even consider. The International Monetary Fund, IMF, has already expressed support for Milei's new policies. One of the next things on Milei's agenda is equally as shocking, truly shocking in my opinion. Argentina president is introducing a bill that would punish central bank for printing money to finance government deficits. Milei's new bill would actually put any central bank official in jail who orders central bank to print more money. Can you imagine that? That is the most logical thing to do in order to stop racking up more and more deficit by government's out of control spending habits. Javier Milei has the intention to define the practice of printing money as a criminal offense in that context. Millet further explained that in case the central bank finances the treasury, either directly or indirectly, the president of the central bank, the board of directors, the president of the nation, and the officials who voted for it would have to end up in jail. The legislation would help to reduce public spending to such an extent that the national government will be able to pay for its own operations with its resources, therefore with tax revenues, without the need to resort to the issuance of money by the Central Bank of Argentina. I will play a clip where Javier Millet explains this himself in great, great detail in just a minute. I think it is a must-watch, especially in light of the United States national debt and deficit being absolutely out of control. Millet wants to penalize Argentina's central bank for financing the country's treasury. The rate of inflation in Argentina right now is above 200%. It is, of course, the result of years and years of fiscal issues and increasing poverty in the nation. In the interview that you're about to watch, Millet said that he wants to stop printing more bills as a way to counter inflation. He has been saying for a long time that running government deficits is a crime against future generations. And it certainly is. It is impossible to argue with that. It is true. So here is Argentina President Javier Milei's interview where he made the announcement of this new bill that would put any official in jail for printing money. Watch.
En un sistema de competencia de monedas, ir a un sistema.
Ja, det där är typ 9 minuter. Så han går in i detalj och pratar om det här. Så att, det får ni titta på sen. Det är någon sån här citizen journalist som skickar så här jättestora versaler, alltså versaler, utropstecken och så. Det är inte så vi kommunicerar här. Så jag tror jag tar bort dig om du inte kan prata ordentligt. Lena Hammeli skriver, nej, då blir det inte lätt att skicka pengar till Ukraina. Nej. Och sen står det så här. Helene Einar frågar, jag undrar vad det var som låg bakom när alla silvermynt blev ogiltiga. Det var hög silverhalt i en och 5 kronor. Anna ska hjälpa till att översätta det där så att vi kan få det korrekt där. Och sen skriver Helena också, nu kommer vi behöva pass i nationellt ID när vi ska göra olika ärenden i internetbanken eller bankappen. Körkort duger inte. När man ordnar med ovanstående ID måste man lämna fingeravtryck. Det är klart att det är ju väldigt många som ni minns alla de här passen som inte hämtades ut. Det har ju funnits då en hel del fake profiler och det är okej, Global Citizen, eller vad du heter, Citizen Journalist, inga mer capital letters. Bra. Carl Norberg skrev så här att, men hur blir det nu med alla rymdödlor när Riksbanken går ut och skriver det här? Och då skrev jag det att det är ju, så rymdödlor har ju också ett syfte och rättigheter. De ska ta lån och vara löneslavar och låneslavar som vi, såklart. Och de ska ha digitala identiteter som bank-ID och rösträtt, såklart. Absolut, de måste rösta. Det är inte vi. Vi är inkluderande. Det går jättebra med fake-profiler, trollkonton, fiktiva personnummer, ni vet såna här balter som man tar hit och sen så skapar man en digital identitet och sen sätter man honom på båten tillbaka till Baltikum. Som när de lärde oss om det här skuggsamhället så skrev de ju att det var så man kunde göra. Men vi kom ju på att det, du behövde inte ens ta hit någon för att skapa det, utan det är ju bara en knapptryckning. Så att, och det där blir lite svårare nu då. Så att, tänk nu på vad det är som händer här. Här har vi alltså simultant att Argentina, El Salvador går ut med det här. Alltså innan var det afrikanska presidenter som var lite tongivande. Nu är det liksom Latinamerika. Nu kommer de här och bara bryter ner alla illusioner. Jag blev av med mitt TikTok-konto när jag delade El Salvadors tal där om hur, att pengar skapas ur tomma luften. Och sen säger Argentina att nej, vi ska kasta alla banksers i fängelse om de trycker pengar. Men vad ska regeringen göra då? Vad ska det offentliga finansieras av? Ja, nu är det läge att ringa dem alltså. Det är läge att ringa dem och säga att ja, men vad är problemet? Är det någonting man behöver? Varför ska man ens lägga en budget? Det är väl bara, ja, man kan ju lägga en budget, men sen är det bara att trycka alla pengar. Men det kan ju lika gärna vara en budget som inkluderar medborgarlön till alla. Jag är lite omöjlig nu. Jag gillar ju att vara lite omöjlig. Jag gillar att röra om i grytan. Jag tycker det är kul. Eller kul, men jag tycker det är nödvändigt. Så jag är lite sådär omöjlig ibland. Det har ni märkt. Och jag kan vara dryg också. Fruktansvärt dryg kan jag vara. Och det gör inget. Någon måste ju vara det också. Och då blir det jag som blir det. Det här är riktigt spännande, hörni. Olagligt att trycka pengar. Om man pratar om värdet till exempel på bitcoin och sånt där, va? Citizen Journalist, nu får du din sista varning. Försök att prata om det som vi pratar om här. Och liksom långa utläggningar om allt möjligt. Det finns andra forum för det helt enkelt. Ja, men det här med alltså hur man har lurat oss. Och när man, jag har pratat med två stycken från regeringskansliet, alltså politiker och så. Och de har ingen aning om hur pengar skapas. Det var precis det klippet vi spelade upp igår med Carl Norberg när han var i Almedalen 2014 och pratade med Göran Hägglund, KD. Och han höll inte med. Han sa att han är där för att underbygga lite mer om att pengar skulle skapas så. Och det var precis det jag fick också. Det var, man var inte med alls på att det finansieras så. Så bitcoin igen då, om vi pratar om bitcoin och så pratar man om värdet på bitcoin, ja, det är ju satt i relation till fiat pengar såklart. Men man kan ju bara förbjuda det. Som nu då. Nu blir det ju lite tufft för de privata centralbankerna. Det är lite knepigt om du inte får trycka pengar. Det är liksom det allting bygger på. Alla våra pengar är räntebelastade i krediter som är tryckta och skapade ur tomma luften. Så vad händer nu då? Vad händer när man inte bara kan trycka nya pengar för att få ut mer pengar i ekonomin? Och sen har du då förfall på obligationer. Och det sa han lite som på det här stabilitetsrådet, att man var orolig för fastighetsmarknaden, för det var väldigt många, mycket lån, alltså obligationer som skulle refinansieras. Och refinansieras, det är ju igen, alltså omfinansieras. Man ska lägga om lånen. Och det innebär ju egentligen att de förfaller de gamla och sen tar du nya lån. Så du tar nya lån för att betala gamla lån. Det är så det fungerar hela tiden med alla statspapper och alla bostadsobligationer och annat. Så att, ja. Stina, alltså finns det verkligen inga pengar? Jag vet inte hur du menar. Alltså det finns ju sedlar och mynt. Det är ungefär 60 miljarder i Sverige. Så det finns ju. Men alltså värdet, det är ju satt utifrån fiatpengar. Och man kan säga 99% av pengarna är ju digitala. Så att nej, så att allting är räntebelastade krediter. Alltså alla pengar har uppkommit när någon har tagit en skuld. Och sen är det ju hela tiden en cirkulation, så att säga, du har pengar på ditt bankkonto och sen vill du ta ut dem i bankomat och sen handlar du någonstans och så åker de in på bankkonto och så åker de ut och så där håller det på hela tiden. Vad händer när amerikansk militär kan göra ut svensk valuta? Jag förstår inte vad du menar med göra ut. Stor ekonomisk crash incoming. Jo, precis. Jo, men det är ju ett annat system som löper parallellt. Det här är ju en planerad krasch. Ja, men om man ser att de här går ut samtidigt och pratar om hur pengar skapas samtidigt som Liz Truss, som bara suttit då, vad var det, 40 dagar som premiärminister, går ut och säger att, men hallå, hallå, de där blir inte avsatta och tillsatta, utan de där sitter hela tiden. Det är alltså ännu värre än de här byråkraterna som inte omväljs, som bara utgör den här statsapparaten, så att säga, med de här tjänstemännen som bara sitter i 30 år liksom. Jag läste att Sverige köpt in mycket guld. Nej, det var inte så mycket guld man hade. Minns ni det samtalet jag hade med han Per Kvarnström på Riksbanken? Var det 60 miljarder det också? Som fanns ungefär motsvarande då i guld. Så det var inte så mycket. Så det här är verkligen spännande tider. Nu ska vi se. Nu ska vi gå in på lite andra saker här. Man kan ju säga att Wallenberg då har ju en mängd förändringar i ABB. Och ABB vet vi, det var ju de som inte ville infinna sig, som vi tog upp igår, som har den här mjukvaran till alla hamnar. Och har du den mjukvaran så kan du garanterat se till att, ja, men containern ska inte tittas och så vidare. Så tittar vi hur de modellerar om här i ABB, så ser vi att Björn Rosengren efter ABB-jobbet vill fortsätta bidra. Björn Rosengren lämnar jobbet som vd för ABB efter 4 år. 1 år mindre än vad han hade inför tillträdet bedömde att det minst skulle ta för att stöpa om bolaget. Det har gått lättare än jag trodde, säger han och avslöjar att han sedan 1 år i EQT. EQT, det vet vi ju, det noterades ju i USA om det var 2021, 2022 och sånt. Och då visste jag inte att Wallenberg var liksom ägare av det. Men Wallenberg var tvungen att gå in i styrelsen där, så man sitter alltså i styrelsen för EQT och de är ju börsnoterade på Nasdaq New York. Och vi vet ju att även, det är inte bara Björn Rosengren som får lämna, utan det är också Jakob Wallenberg som lämnar som styrelseordförande. Så att det är stora förändringar och det här känns lite som Stenström-skjorta. Och Stenström, Oskar Stenström, som är då tjänstledig från UD, han har ju sin sista dag imorgon om inte det är förlängt. Jag vet inte om ni har sett om det är förlängt eller inte. Men det verkar, annars så ska han vara tillbaka till UD den 1 mars. Och jag tror ju som sagt att han är utsänd av kontinuitetsregeringen för att Wallenbergs tillgångar är frysta och ska stöpas om, modelleras om helt enkelt. Så att det här är ju inte positivt. Så att den kontroll man har haft på ABB tidigare tror jag har upphört. Och vi får se vad som händer. Men man kontrollerar ju alltså kraftförsörjningen i 150 länder ungefär. Och sen så är det då den här alla hamnar. Så att man kan säga logistik, sådana mjukvaror. Och då kan det ju vara så att det finns hamnar då med container som man inte vill att någon ska upptäcka. Och det är ju inte alls svårt om man kontrollerar systemet. Alltså själva mjukvaran då. Och man kan säga Helsingborg. Nu ska vi se. Helsingborg har ju väldigt... det är kärvt där nu helt enkelt. Man säger nu att... Helsingborg. Omfattande kokainsmuggling till Helsingborgs hamn. Och man vet då att man har känt till HAs intresse för Helsingborg. Och nu sa man häromdagen, jag hade inte lagt över den, men att ja, det är också inkörsporten till människohandel för hela Norden. Se om jag kan hitta den. Jag hade inte hunnit gå igenom allting jag löver. Det är så himla mycket. Men jo, här. Här är också Helsingborg. Inkörsport för sexhandeln i hela Norden. Med färjetåg och buss kommer prostituerade från omvärlden till Helsingborg. De stannar ofta ett tag här innan de reser vidare på sina prostitutionsturnéer. Prostitutionsturnéer, det var det dummaste ord jag någonsin har hört, säger socionom Ann-Charlotte Salomonsson som arbetar i mobila teamet. Även polisen, aha, de visste om det här alltså. De ser hur det är en inkörsport till den svenska marknaden och jämför prostitution med knarkhandel. Mm-hmm. Jaha. Nu leker Atlas med benet där. Han spelade fotboll med det liksom. Nej, så Helsingborg, alltså tänk vilken hubb det är. 1,3 ton kokain har beslagtagits i Helsingborgs hamn sedan september förra året. Och sen läste vi igår att det var ju man hade ju då stannat, bytt ut knarket, kokainet, mot sådana trappor när det kom från Nederländerna. Så det var ju inget knark, det hade man redan placerat bort. Och utöver det har man alltså tagit 1,3 ton. Så det här känns ju som en väldig sån hubb alltså. Se om jag kan hitta den här då. Det är inte den. Inte den. Det här tycker jag var lite spännande. Nej. Då är det sista här. Okej, då vet jag att den är den. Jag bara lägger över den snabbt. För det här är... Du vet att Strand har gjort mycket research om banankompaniet och historien bakom det. Och nu har även han på Colocco, höll upp säga, men det heter han inte, men han har då så jag bara lägger över den. Nu ska vi se vad han heter. Han har i alla fall gjort research här om bananerna och spårat deras väg. Och då visar det sig att de har tydligen åkt dit de här för både vapenhandel och människohandel och allt vad det är då. Så att cancel this clothing company. Han blir också censurerad lite hela tiden. Men han har ju pratat mycket om vilka som egentligen äger BlackRock. Han har pratat om Wallenberg, Ericsson och så vidare. En riktigt, riktigt duktig researcher är han.
You know that Chiquita, the banana company, also smuggles guns and drugs? We're talking about Chiquita, the biggest banana corporation in the world. In 2007, they pled guilty to paying more than $1.7 million to a terrorist organization, and they smuggled 3,000 AK-47s to them and assisted them in smuggling drugs to Europe. But what you might not have known is that the banana industry has been involved in this shit for forever. Chiquita used to be United Fruit Company, and we're about to go from bananas to the entire global economic system and why every nation around the world is enslaved to the bankers and the CIA. Buckle up. Because what a lot of people don't realize is that the CIA wasn't formed until after World War II. But corporations were doing that same job for decades, even a century or two before intelligence agencies were officially formed. We're talking convincing foreign governments to kill their own civilians on behalf of corporate interests back in the early 1900s. Even before World War I, United Fruit helped instate a coup of Honduras, making the first banana republic. And then once the CIA was officially created, one of their first operations was helping United Fruit overthrow the government of Guatemala, their elected president. If you've been following along at all, you already know about how the Dulles brothers were involved here. As John Perkins laid out in the Confessions of an Economic Hitman, economic hitmen are highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. They funnel money from the World Bank, the U.S. Agency for International Development, and other foreign aid organizations into the coffers of huge corporations in the pockets of a few wealthy families who control the planet's natural resources. I should know, I was an economic hitman. And yes, they actually call themselves that. On the day in 1971 when I began working with my teacher, Claudine, she informed me, my assignment is to mold you into an economic hitman. My job, she said, was to encourage the world leaders to become part of a vast network that promotes U.S. commercial interests. In the end, those leaders become ensnared in a web of debt that ensures their loyalty. We can draw on them whenever we desire to satisfy our political, economic, or military needs. In turn, they bolster their political position by bringing industrial parks, power plants, and airports to their people. The owners of U.S. engineering and construction companies become fabulously wealthy. If the economic hitmen don't convince the governments of these countries to go along with this plan, then they send in the jackals, which is what you would normally think of as a hitman. And if that doesn't work, then they send in the military. He outlines how this has happened over and over again in more than a dozen countries all around the world. Because what most people don't realize about the CIA and intelligence agencies in general is that they were founded by corporate lawyers. The Dulles brothers, who founded the CIA, were both corporate lawyers at Sullivan and Cromwell. Even Bill Donovan, who was the founder of the OSS, the predecessor of the CIA during World War II, he was also a corporate lawyer. And these people and their agency has always been about international financial relationships first. All the James Bond stuff is mostly just movies and means to achieve the financial and business ends. Like, a lot of people associate these guys with like the 1950s and the end of World War II, but actually they both fought in World War I and they were instrumental in drafting the Dawes plan, which was the plan that decided how Germany would get fucked up by war reparations after World War I, and America and German businesses will get deeply tied together by all this debt. That interwar period was not an accident. It was created by legal writings made by legal professionals, lawyers, and the Dawes plan set up the Bank for International Settlement, whose initial purpose was to oversee the settlement of World War I war reparations, that created a web of international banking connections created by the BIS and the Dulles brothers and their friends on Wall Street and in London and Germany. And then the Bank of International Settlements was instrumental to all of these guys making money off of both sides, funding the Germans during World War II and funding the Allies. The Bank of International Settlements handled all of the looted Nazi gold that they stole from all the countries they took over. And then, post-World War II, as everyone was deciding what to do with the German economy, and a lot of the more socialist-leaning people in the United States government wanted to completely destroy Germany's ability to be an economic powerhouse, abolishing the Bank of International Settlements was the top of their list. But Alan Dulles and all of his buddies had a very different plan. They wanted to remake Germany into this powerhouse that would be a bulwark against socialism and communism that was up in Russia. And what do you know, Alan Dulles was instrumental in the Bretton Woods agreements that decided what would happen with post-war Germany after World War II. They decided post-World War I and post-World War II, these same brothers. And so these same dudes were instrumental in setting up the Bank of International Settlements and the IMF and the World Bank, which are now the unholy trifecta of the global monetary cabal. And that system is instrumental in everything that John Perkins describes in his book, The Confessions of an Economic Hitman. Intelligence agencies aren't government agencies working for government interests. They never were. They were founded by corporate lawyers that realized that there are certain powers that corporations just don't have, one of which being legally being able to wage war, or legally being able to wage covert war. And through the founding of the CIA and other intelligence agencies around the world, corporations and corporate interests acquired the power to wage covert war. And just a few years later, Guatemala learned all about it, as did Iran, as did Panama, as did Chile, as did Vietnam. I could literally go on for an entire TikTok video. And yes, as a government agency, they are beholden to certain government policies. The CIA has to operate more or less within the structures of government. But that does not mean that the people in control of it and their financial and personal interests are aligned with our government and public interests. They have tricked us all into thinking that they are part of our government military directorate, that they are somehow fighting for the people. That has never been true. The intelligence agencies are part, a key part, of the corporate control of the world, of the banking control of the world. That's why the dude that goes into all the supermarket aisles and talks about mega corporations owning all of our products also relentlessly talks about the CIA, despite it continually shadow banning my channels. Because corporations and covert warfare have been linked at the hip since long before any of us were born. And it's been a long time now that mega corporations and big banking interests have been the ones actually pulling the strings behind just about everything that happens in this world.
Var inte så här grymt. Nu är vi på Dallesbröderna. Jag har gjort ett avsnitt om dem också. Och vi vet ju att de representerade Wallenberg i de här, när de stod anklagade för anstiftan till världskrig i den Washington-förhandlingarna. Och ja, men precis, det här är, och hur de skapade BIS och hur samma entitet skapade Världsbanken, IMF, och så bildar de någon form av treenigheter. Det här är, alla pratar om, jag vet inte vad alla pratar om, men det här är liksom kärnan. Så gå gärna in och följ honom. Han är på Twitter och TikTok och så vidare. Väldigt, väldigt duktig researcher är han. Och Gestrand har ju en lång tråd om det här med banankompaniet och fruktkompaniet och det här. Och det är klart att man har ju velat ha den här typen av logistik hela tiden för att kunna då smussla med lite annat i bananerna och så vidare. Det var väl nu att man hittade kokain och så var det en Putin-hälsning. Vad var det där? Jag har glömt. Det... Putin-hälsning. Se om jag kan hitta det. Jag ska nog inte ha... Morris. Ja, jag har den också. Ja, precis. Jag hittade det här. Vi kör lite så här. Det är lite bra. Jag hoppar Morris upp i. Då står det så här. Putin-hälsningen på kokainfyndet i Sverige. 195 kilo kokain värt 175 miljoner kronor. Helsingborgs hamn igen, som används som knarksluss. Och nu åtalas tre män för flera olika narkotikabrott. En av dem har jobbat i hamnen sedan 90-talet. Det är väl perfekt att jobba där om man ska vara en knarksmugglare. Då vet man ju också när det är, du kommer så här och ska göra razzia och så bara, det är lugnt, jag ska hjälpa dig att öppna containern. Det är den här. Den 28 oktober 2022, en man som jobbar med säkerhet i Helsingborgs hamn larmar Tullverket att han har upptäckt någonting utöver det vanliga. Ett hål i stängslet, det var det här vi läste igår. Så att, ännu mer Helsingborg alltså. Gestrand bor väl i närheten där. Han får åka ut och han har skrivit rätt mycket om det här. Så han skrev till mig att jag är inte självmordsbenägen. Och det är inte jag heller. Så vet ni det. Att jag och Gestrand, vi är inte självmordsbenägna. Inte överhuvudtaget. Och jag har precis bytt bromsbelägg och allt sånt. Så det kan inte vara bromsarna på bilen. Nej, jag bara skojar. Nej, men så cirkeln är sluten. Absolut. Och så sa jag det igår att Magnus Ranstorp, han tar nu plats i Sidas styrelse. Det känns ju farligt. Ja. Det var inte bra. Nu ska vi se. USA nedstängd. Nu är det i alla fall today. Nu gör så här. Nu kommer igen då det här med nedstängningen av den amerikanska regeringen. Och jag vet inte alls om det har ett samband. Men nu är det så att Sverige skulle ju åka dit för den här NATO-ceremonin. Men det blev ju uppskjutet helt enkelt. NATO. Nu låg inte den där heller. Men det blev i alla fall uppskjutet. Och det verkar inte som att man har fått en ny tid där. Alltså Billström skulle ju åka dit, men det verkar inte som att man... är uppskjutet igen, ja. Och nu hittade inte jag den. Men när var det han skulle tillträda? Nya presidenten där i Ungern. Ja, men här, okej. Okay. Jag tror att man kan googla. Då är det så att... den som tar över nu som tillförordnad president, det är alltså Laszlo Köver. Köver. Han är Sverigekritisk. Och han ska alltså skriva på efter Viktor Orbán. Så Viktor Orbán, han blir inte sist då. För Viktor Orbán, han har ju skrivit på nu. Han är ju premiärminister. Men nu visar det sig att den nya presidenten här, han ska skriva på också. Och det känns lite osäkert om han verkligen vill det. Och han ska tillträda nu Vilket datum var det? Han har nämligen inte tillträtt än. Så det är därför vi får vänta med den här. Och nu är det så att man tror då att kongressen ska stängas ner. Det har vi ju pratat om den 8 mars. Nu ska vi se. Fruktrekommendation. Ja, det var ju väldigt synd att jag inte hittade den. Om när han ska tillträda. Men i alla fall så är det så att han har inte tillträtt än. Utan, och därför blir det försenat. Och nu ska han skriva på. Och han är Sverigekritisk. Så vi får väl se. Och sen då så skjuter man upp det här besöket. Till Billström får ställa in planerna. Ja, här står det då. Sveriges utrikesminister Tobias Billström skulle ha rest till Washington för att delta i mottagning på svenska ambassaden i samband med Sveriges väntande NATO-anslutning i veckan. Men det skjuts alltså fram, nu hittar jag det här. Ja. Ambassaden har dock senare lagt mottagningen och ambassadören skriver i ett mejl till inbjudna gäster att eftersom deponeringen av Sveriges anslutning inte kommer att ske denna vecka skjuter vi upp vår mottagning till senare datum. Men det står inget datum. Billströms presstalesperson skriver i ett sms till SVT Nyheter att de inte vill kommentera en eventuell senare läggning av Ungerns ratificering. Och att vad gäller resa till Washington så har vi hela tiden arbetat med olika scenarios. Aha. Ja. Men det är inget nytt datum alltså. Man vet inte riktigt när det här ska ske. Det är lite obestämd framtid. Eller obestämd. Ja. Obestämd tid helt enkelt. Det är konstigt det där. Ska vi aldrig få gå med i NATO? Ska vi aldrig få gå med i NATO? Vi som så gärna vill vara med. Vi har inte varit med sedan 40-talet. Jo, men det har vi ju. Det är ju absolut ingen hemlighet heller att vi har varit med, fast i hemlighet. Och sen apropå det här med knarket så kan man säga att den här ADHD-medicinen, den är slut. Den är restad i hela landet. Och det här är väldigt intressant för att om vi säger, det är ju Afghanistan som har stått för 98-100% av heroin, opioider och sånt. De har stått för en jättestor andel i alla fall. Och det här är ju knark som man ger ADHD-medicin. Det är väl amfetamin, va? Och det är ju barn och unga får ju det här. Och nu, man ska alltså inte få in det här förrän i mitten av mars. Och egentligen så ska man trappa ner det här långsamt. Men nu är den alltså bara slut. Jag har ju misstänkt ett tag att det har varit någon form av avvänjning. Så jag tror att många läkemedel som vi har fått de sista 2 åren inte innehåller precis det vi tror att det innehåller. Jag tror att man redan har fått modifiera innehållet så att säga i många mediciner. Och det här är ren knark som man har drogat ner. Framförallt barn och unga. Och nu är det i alla fall helt slut. 5 mars skriver Helene Leonard. Det var väl då du menar att då ska Ungerns president tillträda. Jack säger att de har klargjort att ingen kommer att vara sist med att godkänna. Ja, precis. Nu skriver det så mycket bra så jag får läsa upp här. Stefan skriver så här, vansinne att ge barn knark. Ja. Hoppas på placebo. Ja, men precis, det är det jag tror. Jag tror att väldigt mycket har förändrats de sista åren. Och att vi går på någon form av avvänjning. Och det här är ju så att de som inte nu kan få sin ADHD-medicin, de har ju fått sluta tvärt. Och det är ju inte alls bra. Men frågan är det verkligen så att de har slutat tvärt? Eller har de liksom minskat dosen i själva preparaten? För vi vet ju att de här läkemedelsbolagen, de ligger ju också under kontinuitetsregeringen, så att säga. De är ju liksom, du har ju rätt att beordra företag att göra saker då, om det är krigstider. Susanne skriver, hoppas vi slipper NATO, vi vill ha fred, inte krig. Ja, alltså NATO är ju en, alltså vi kommer inte ha mer krig. Det här är ett spel för galleriet. Nu går Sverige med, och Sverige har ju varit med och startat NATO, varit med från början. Och sen då så tror jag att USA och Turkiet och Ungern också kommer gå ur NATO. Då kan vi stå där. Och sen är det så här, det här har då finansierats, säg 2% av BNP. Det har finansierats av att man har tryckt pengar. Staten har tryckt pengar. Vad händer när man inte längre får trycka pengar då? Hur ska det kunna finansieras då? Så att det finns väldigt många saker som händer parallellt här som är otroligt intressanta. Ja. Susanne Biman Rud skriver så här, en av två böcker som var en gigantisk uppväckelse var Confession of an Economic Hitman, hur CIA ändrade från taktisk krig till ekonomisk krig. Och det var lite det jag skrev, det här med fascism, och för då skrev någon på Twitter att ja, men de kan ju bara gå ut och bara skjuta ner oss. Ja, men alltså nu behöver de inte det. De behöver inte skjuta ner oss, utan nu är det ett informationskrig. Så att om de istället för oss bakom ljuset, fördummar oss och bara roar oss, unna dig, titta på Mello, gör saker. Ja, men då behöver de inte skjuta oss. För de behöver oss också. De behöver oss som både löneslavar och låneslavar. För att upprätthålla sitt finansiella system. Så de vill ju inte att alla ska dö. Då havererar ju hela deras system. Så att de behöver inte skjuta oss. Och jag menar, fascism är alltså, det är just det här samarbetet som vi ser här med privat och offentligt. Nu ska vi bara se om jag hade något mer. Det är så otroligt mycket som har hänt. Den här kan vi faktiskt avsluta med. Det är Q-post. Nej, vi ska en grej till efter den här. Vi ska nästan avsluta. Inte riktigt än. Men jag ska läsa upp den här nu i alla fall. Och det här är då Q-post 489. Så. US taxpayers are paying for it all. Paris Accord, scam, trillions. Red Cross, scam, billions. Foreign aid, scam, trillions. War, scam, trillions. Who audit where the money actually goes? Who actually receives the money? The US taxpayer is funding the very people we are engaged in taking down. Slush funds everywhere. Think GS pays for Antifa. Antifa out of his own pocket. The hole is deep. Feel sick yet? Q. Så GS, det är alltså George Soros. Tänk att George Soros betalar Antifa ur sin egen ficka. Nej, det tror jag inte. Han har sina bankkonton i SEB i alla fall i Stockholm. Men här står det att amerikanska skattebetalare betalar för allt. Ja, indirekt, för vi får ju betala av skulden sen, men det är ju money printing out of thin air som är Parisakkordet, det här med klimatbluffen. Och där ringde faktiskt Stensö och frågade om det var en bluff. Och de kunde nästan gå i god för att det inte var så. Röda korset, en scam. Här talar man om miljarder. Foreign aid, alltså bistånd, scam, trillions. War, krig, scam, trillions. Vem är det som granskar var pengarna egentligen går? Vem är det som egentligen tar emot pengarna? Amerikanska skattebetalare sponsrar de människor som vi håller på att ta ner eller arrestera och så. Slush funds everywhere. Sådana slaskfonder. Och sen har vi George Soros. Hålet är djupt. Känner du sjuk än? Q. Och det här är från 7 januari 2018. Och det var faktiskt en podd om Q. Nu ska vi se om jag hittar den. Och hon har då jobbat på... Den är nog här. Får jag så. Jag har ändrat ordning på det här. Så här oförberedd brukar jag aldrig vara. Och jag är egentligen inte det, men det har ändrat ordning här. Som sagt, jag har ju... Här är det nog. Nej. Sista då. Sista chansen. Nu. Det här är en podd, ser ni. Som handlar om QAnon. Ni vet den här konspirationsteorin med de här helt galna människorna. Sånt som jag sprider bland annat. Det finns ju ingenting som heter QAnon, så bara namnet här. Och det här är Soraya Hashim. Hon har jobbat för P3 bland annat. Och ser ni vad det här är? Är det här ett pentagram? Ser ni? Ja, det är ett pentagram här i alla fall. Och här pratade hon med en som jobbar på Linköpings universitet. Och han heter Fredrik. Vad heter han nu? Ska vi se. Fredrik Gregorius heter han som svarar här. Och här pratade de ungefär en timme om Q. Och det de kallar det sekt. Det är väldigt yvigt. Som vanligt. Och vi tackar och tar emot. Nu säger de så här att ungefär 15-16% av den amerikanska befolkningen tror på Q och följer Q. Synd att det inte var 17%. Det hade nästan varit lite roligare om de sa att det är 17% som följer Q i USA. Men de sa inte det, de sa 15-16%. Men vi ska bara spela upp vad de säger här och vi får se hur det här åldras. Det är liksom, gå gärna in och lyssna på det här. Det är yvigt värre. Men jag förstår inte riktigt varför hon har ett pentagram här. Det är spännande.
Hur bokstavligt tolkar de då Matrix? För att, alltså, är det inte lite så här pick and choose? Man tar det man tycker känns nice och passar in i ens världsbild. Alltså...
Jo, alltså Matrix är väl mer en referensram. Alltså det är inte så att Matrix är en bibel. Nej. Det här är mer bara att man har tagit begreppet red pill och blue pill för att det är liksom, det är en rolig film.
Och det är
man
catchy.
Ja, det är catchy. Och det är inte så att någon sitter och... Jag tror att det är i alla fall få människor som på allvar tror att vi är batterier. Alltså, det finns säkert någon, men det är inte det vanligaste. Utan det vanligaste är ju narrativet av idén om ett sovande folk och sen en uppvaknad då elit som kanske inte är socialt sett en elit, men mentalt sett genom att man har sett en sanning som vi andra inte har sett.
Mm. Har du någon uppfattning om hur många människor vi pratar om?
Det här är väldigt komplicerat. Mm. Man har gjort studier i USA 2021, och gjorde man ett antal studier för att kolla upp hur många som var, vad man uppfattade delade QAnons uppfattning om världen. Och det var rätt skrämmande siffror. Alltså det var väldigt höga siffror. Det var upp mot 15-16% av USAs befolkning.
Som man
pratade om, ja, pratade om åtskilliga miljoner människor. Och då hade man ställt frågor som om man trodde på att det fanns en konspiration, alltså typ någon form av att eliten ägnade sig åt pedofili och liknande saker, att det fanns en kommande storm som skulle liksom rensa upp samhället, och att det var typ legitimt att använda våld för att liksom ändra samhällsutvecklingen. Och det här var ju väldigt, väldigt höga siffror, kan man säga. Och framförallt så var det höga siffror bland vita evangelikaler. Det var det som den absolut största gruppen som delade de här värderingarna. Och det låter ju väldigt skrämmande, eller så här, det låter
ja,
som
du ser
att,
på
ja,
mig.
Ja, precis. Jag,
så, jag känner att jag kunde inte blinka en enda gång igen. Ja.
Så det är ju naturligtvis, om vi säger att det skulle vara typ så här många personer, vi pratar nästan 40 miljoner människor och sånt där, som skulle vara anhängare QAnon, då har vi ett seriöst problem.
Ja.
Jag tror att man ska vara lite mer försiktig med det här. Liksom. Dels ska man tänka att den här typen av konspirationstänkande är ingenting nytt. Vi har haft de här typ, alltså 40 miljoner evangelikaler har funnits länge som har trott på jordens undergång, att antikristna ska resa sig. Och, liksom, och det är som en rätt vanlig uppfattning, alltså har funnits länge i de här miljöerna.
Mm.
Så man kan väl säga att...
Ja, precis. Det var någon som skrev att det sägs att Putin har ett Q i sin trädgård, och där gick vi ju igenom igår, och det var ju egentligen från att Tucker Carlson var där hemma hos honom, så kunde man då se att han hade ett Q. Så att det här är ju se vad ni skriver här nu. Ja. Pentagram är med spetsen neråt. Ja. Det är ändå väldigt intressant att hon hade en sån symbol. Jag vet inte om det var spetsen neråt eller vad det var. Såg ni det? Hade hon det? Kanske kunde. Ta fram den igen här då. Ja, det är spetsen neråt. Jag vet inte om ni ser här, men... Oj. Jag har massa grejer på min musplatta här. Det här är bra att jag prövar er tålamod då. Brukar ju gå mycket snabbare, men ser ni det? Nej. Ja, ni kanske ser. Det är i alla fall, här är pentagrammet i alla fall. Jag kan inte förstå det av någon anledning. När jag försöker göra det så blir det, men det är väl för att det är en film. Men det är ändå intressant att man har just den symbolen när man har en podd som handlar om sataniska. Ja, det är inte. You can't make this up. Ja, hörni. Stort tack för idag i alla fall. Det är otroligt mycket som händer, och det känns, vad ska jag säga, det känns som att cirkeln är sluten idag. Alltså det känns som att alltså den känsla som jag känner sen allt det jag har hittat om BIS och den här arbitration committee som Wallenberg satt som styrelseordförande i, och att han var liksom, det vi hittade idag, att han var president i den här skiljedomstolen, och att vi har hittat att Sveriges Riksbank gick ut med att de var med på plats från början. Och sen kan vi då koppla banankompaniet, smuggling, människohandel och allting till det här. Det känns som att vi har alla bevis som vi behöver. Vi behöver absolut inte sitta och spekulera någonting. Utan det här är vad det är, alltså. Vi har så mycket bevis för det nu. Och det blir så här, vissa på att X och så, de är lite otrevliga och vill ha länkar och så. Men man är inte sugen ens på skedmata när de sitter och är dryga. Gräv själv. Det är så man blir. Men vi måste ju vara stora i detta också. Det måste vi verkligen vara. Men nu har vi alltså Liz Truss i UK som går ut och säger att bankerna har mer makt än politikerna. Vi har El Salvador som går ut och säger att era pengar trycks ur tomma intet. Det finansieras inte av skattemedel utan av bara pengar som trycks av centralbanken. Och sen har vi då våra privata banker som trycker våra betalningsmedel. Alltså inte det offentliga utan det som du och jag handlar med och så vidare. Och sen har vi Argentinas president som går ut och säger att nu ska jag fängsla alla banksters om de trycker pengar. Och samtidigt så går Trump ut och delar en länk till den här lagen som säger att nu får man inte längre trycka pengar i USA. Ja. Det är bara väldigt svårt då. Hur ska du kunna finansiera hela det offentliga? Hur ska du kunna finansiera bistånd, skicka pengar till Ukraina, finansiera då försvaret, och nu måste man också enligt NATO här rusta upp våra vägar och infrastruktur. Hur ska det finansieras? Och så vidare och så vidare. Så nu känns det som att nu sitter de fast i bollarna, alltså. De kommer ingenstans. Och vi får liksom se det här. Det har stramats åt och stramats åt. Och nu är det precis som att nu sitter de i en rävsax som de inte kommer ur. Och det är så otroligt fantastiskt att vi får uppleva det här. Och vi har kämpat och kämpat och kämpat. Ja. Drymmel ska vara lite dryg. När kommer arresteringarna? Ja, du. Det är ganska många arresteringar som redan har skett faktiskt. Som man ser, jag kan visa mängd arresteringar som har skett. Och sen är det så här att du kanske inte ska ta toppen det första du gör. Då är det ju inte en stingoperation. Så vad jag vet när man gör en stingoperation. Säg att du och jag, Drymmel, vi infiltrerar en kartell som håller på med människosmuggling, prostitution, knarkhandel, vapenhandel. Vi infiltrerar dem. När i processen, när vi har gått undercover i sådär 1-2 år, gör man arresteringarna innan man går in undercover och samlar bevis, eller gör man det efter? När i stingoperationen kommer arresteringarna? Kommer det först kanske? Eller kommer det mitten? Man tar småfiskarna så de stora bara försvinner. Eller så tar man storfiskarna och så försvinner alla småfiskar. Det är väl ganska uppenbart att det här är en stingoperation. Det har vi ju sett mängder med bevis för. Men det är också en del i det här som jag såg att Plainview skrev. Han skrev, jag kan inte tänka åt dig. Och det är så här att det handlar inte bara om att skicka en länk till någon. Utan det handlar om att den som får en länk måste kunna korstabulera och måste ha viss information. Och den informationen har vi byggt på oss under många års tid nu. Och då är det så här att vi kan liksom inte tänka åt dig. Vi kan inte korstabulera åt dig. utan man måste göra jobbet och själv gräva och skaffa sig de här preferensramarna. Då finns det till exempel föreläsningarna som Carl Norberg har gjort på Det Fria. Alltså att få den här bakgrundsinformationen. Titta på mina videos, för vi har liksom byggt på, vi har grävt och delat information med varandra i många, många år. Så kommer man in helt ny nu så är det väldigt mycket man har missat. Vi har liksom byggt på, som jag har gjort kanske, jag vet inte hur många avsnitt jag har gjort om BIS, men det är ett par. Så det som kom fram om BIS idag, det är liksom en påbyggnad. Och så där fungerar det hela tiden. Och är man bara trevlig så är det väldigt många som vill hjälpa en att dela länkar. Och då är det lite grävdetektivarbete som krävs. Men vi kan inte tänka åt er. Det är precis som att du kan dra fram en häst till vattnet, men du kan inte dricka åt den. Och att bara sitta och vara dryg, så att säga. Nu säger inte jag att du är det, Drymmel. Men om man är det, så är det väldigt låg sannolikhet att folk ska öppna upp och förklara för dig och hjälpa dig med den här korstabuleringen. Och det är det vi gör till exempel i den här kanalen. Så att om man inte själv känner på sig att, nej, men jag har inte den här bakgrundsinformationen, nej, då kanske man ska ta det lite lugnt, backa lite, fortsätta lyssna, bevaka, vara ödmjuk och sen ställa frågor till alla fantastiska researchers som är i den här tråden och som följer mig på X och följer mig på Facebook och så vidare. Det är alltså detektiver av rang som absolut kan hjälpa dig och andra om man är trevlig. Men som sagt, det här är liksom inget sprinterlopp. Det här är ett maraton. Men det som har framkommit idag, det är ju att hur förändrar det alltihop? Om nu staten bara kan trycka pengar ur luft och Sveriges Riksbank och Wallenberg var med och startade BIS. Och det andra vi såg, att BIS är en del med Dallesbröderna, underrättskollektivet. Det här väver ihop alltihop. Hur påverkar det dig och mig idag? Ja, det gör det en hel del. Så att ta med det att det här är, det krävs eget arbete. Och det var en som blockade mig igår på X, nya hamnen tror jag han heter, Luke, eller Harbor, Safe Harbor, någonting. Och då har han liksom bett om länkar. Och sen när folk skickar länkar, då blockar han dem. Okej. Okay. Så han vill höra, men han vill inte höra. Så har du bevis för det? Skicka länk. Och sen när han får länk, sen går han in i space, pratar skit om mig och andra som har försökt hjälpa honom. Och säger att jag blockar den. De bara skickar massa länkar. Ja, men du ber ju om länkar. Men vi kan inte tänka åt dig. Vi kan inte tänka åt dig, safe. Det är omöjligt alltså. Och den här attityden gör ju att ingen, alla bara sitter där. Ja, jag kan skicka en länk. Men jag kommer inte göra det. Jag kommer faktiskt inte göra det. Du får gräva själv. För att ens eget förstånd eller oförstånd eller kunskap eller okunskap, det är faktiskt precis bara ens eget ansvar. Ingen annans. Jag har ingen skyldighet att visa dig någonting eller någon annan. Jag har ingen skyldighet att berätta någonting. Jag kan göra det om du är trevlig, absolut. Men jag har ingen skyldighet. Det är inte så att bevisbördan ligger på mig. Jag bryr mig faktiskt inte om vad du förstår eller vad du vet. Jag kan absolut hjälpa dig, för jag vill att vi kommer framåt. Men som sagt, det är eget ansvar. Det man själv förstår eller inte förstår, det är eget ansvar. Och att vara spydig eller dryg mot alla de här fantastiska researchers som har följt det här i många, många år. Deras kunskap är en jättestor skatt. Och de kan öppna skattkistan för dig, absolut. Om de vill och känner att du är värd och att de orkar. Men som sagt, det är inget måste. Vi måste inte berätta någonting. Och vi kommer absolut inte skedmata, inte dryga såna här fågelungar som sitter och bara skicka länge och sen bara nej. Det där kommer vi inte Och sen i samma klipp då som jag delade så var det faktiskt Svedjebruket. Och han har ju varit inne några gånger i mitt eftersnack. Och han sa i det här klippet att det finns som promotar ett nytt finansiellt system. Och tycker att vi ska ha ett nytt system. Men det handlar inte om det. Det jag presenterar i den här kanalen, det är vad min research har visat. Jag sitter inte och berättar vad jag tycker. För det är helt irrelevant vad jag tycker. Alltså vi är en stor planet och det här systemet är mycket större än mig. Det har funnits långt innan jag föddes. Så vad jag tycker eller inte tycker är ganska relevant. Men jag kan förklara vad jag har hittat, var det här systemet kommer ifrån, historien bakom det, vad problemet är med systemet och hur det fungerar och vad jag tror att vi kommer få istället. Och det bygger på realism. Det är realism och utifrån den research vi har hittat. Och det är det jag delar, Svedjebruket. Det är ingenting att jag tycker någonting. Det spelar liksom ingen roll vad jag tycker. Ska jag sitta här och bara berätta vad jag tycker? Det är ingen som vill höra på det. Varför skulle man vilja höra på det? Det spelar ingen roll vad jag tycker. Utan vi delar research. Vi vill veta vad det är som händer. Och då gräver vi och letar och hjälper varandra. Och vi är ett team. Och det är det som är så fantastiskt i det här, att vi är ett team. Och det här teamet, det är alltså ryggraden. Det är ryggraden i det här landet. Det är folk som står upp för sina åsikter. Oavsett vad. Och många har förlorat, som jag sa igår, både jobb, vänner och familj på kuppen. Det här är ryggraden. Det här är inga ryggradslösa människor. Det är otroligt kunniga, ödmjuka och människor med en integritet. Och vi har blivit lurade och vi kommer inte tillåta det igen. Så vi kommer göra allt vi kan för att informera oss själva. Och sen informera andra. Men det är sekundärt. I första hand så jobbar vi med att informera oss själva. Och sen kan man då, som jag gör, dela research som jag gör i den här kanalen. Men jag har liksom inget krav på mig att jag måste det. Utan ibland orkar man helt enkelt inte. Hörrni, nu har jag hört på jättelänge idag. Stort tack för idag. Och vi ses igen imorgon 12:00. Ha en riktigt, riktigt fin dag allihopa och tack igen till alla er som stöttar den här kanalen. Utan er hjälp så går inte det här runt faktiskt. Så är det. Ha det riktigt gott nu allihopa.